Låt mig besjunga dig nu. Åldrad i ungdom i grönska, öarnas stad, det är du. Av städer jag känner i världen är du den stad som fått allt. Genom Mälarens kärlek till havet, en blandning av sött och salt.
Ja, det är otroligt egentligen när man tänker på det att allsången, traditionen med allsång startade på Skansen 1935. Och Lasse Berghagen har ju varit en av programledarna under årens lopp här på Skansen. Klockan är 12.
I Ekots nyheter klockan 12. Flera döda i skolskjutning i Österrike. Nya kraftiga ryska attacker mot Ukraina i natt. Och så är det dags för en riktig klassiker. Stockholm i mitt hjärta. Idag presenteras nämligen artisterna till Allsång på Skansen. Där är rubrikerna. Men vi börjar i en annan ända av världen, för nu på förmiddagen så har en skolskjutning skett på en skola i den österrikiska staden Graz och flera personer uppges vara döda. Med oss direkt nu är vår korrespondent Daniel Alling. Berätta vad det är som har hänt, Daniel.
Ja, det här inleddes klockan 10 ungefär på förmiddagen och en person ska ha skjutit inne i två klassrum i den här skolan som ligger i de centrala delarna av staden Graz. Det är Österrikes näst största stad och vad vi vet hittills, det är lite obekräftade uppgifter, men borgmästaren i staden gör gällande att minst 8 personer har dödats. 7 elever, varav en är då den misstänkte gärningspersonen och en vuxen person som då antas vara en av lärarna på skolan. Det finns också uppgifter om 9 döda. Där går talen lite grann isär. Men flera dödade, minst 8 kan vi säga. Och dessutom flera skadade. Det talas om ett tvåsiffrigt antal, varav flera svårt skadade i den här fruktansvärda händelsen.
Vad är det för skola som det här har hänt på?
Ja, det här är en skola där det går allt från 10-åringar upp till 18-åringar, men vi får förmoda att det har hänt på den delen som handlar om lite äldre elever, men det får vi återkomma till. Den misstänkte gärningspersonen tror man var en elev på skolan som har skjutit sig själv senare efter att ha genomfört det här attentatet, och han eller hon ska ha hittats på en toalett död inne i skolan. Men de exakta uppgifterna får vi återkomma till, men det är det som finns i de österrikiska medierna just nu.
Vi tackar dig för det, Daniel Alling, så länge, och som du säger, vi lär återkomma i sak. Här hemma känner sig var femte elev otrygg i skolan, det visar en ny rapport från Skolverket. Det är allvarligt, det säger Thomas Furusten, undervisningsråd på Skolverket och författare till rapporten.
Det ska ju vara nolltolerans mot rädsla i skolan. Så det är klart att vi ser allvarligt på det.
Majoriteten av grundskoleeleverna känner sig alltid eller oftast trygga. Men 2 av 10 elever känner sig bara ibland, sällan eller aldrig trygga. Det är även många elever som känner sig rädda, visar rapporten.
Rapporten visar också att ungefär var 10:e elev, både i grundskolan och gymnasieskolan, återkommande upplever rädsla i skolmiljön. Och det är framförallt yngre elever som upplever att de känner sig rädda i skolan.
Och att vara rädd i skolan är ännu allvarligare än att vara otrygg, menar Thomas Furusten. Det skiljer sig dock åt mycket mellan olika skolor.
Det finns skolor där i princip alla elever känner sig trygga, och det finns skolor där inte ens hälften av eleverna känner sig trygga. Så att det är verkligen stora skillnader mellan skolor här.
Och för att komma till rätta med problemet med att många elever känner sig otrygga behöver lärare vara uppmärksamma och direkt agera vid mobbning eller kränkningar, säger Thomas Furusten.
Om skolpersonal inte agerar kraftfullt när en elev blir utsatt, så riskerar det att skapa en kultur på skolan där olika kränkningar normaliseras.
Thomas Furusten menar också att det påverkar elevernas möjlighet att klara av skolan om de känner sig rädda eller otrygga.
Otrygghet hänger samman med elevernas psykiska mående, välmående också. Och det hänger i sin tur samman med om eleverna kan nå målen för utbildning. Så det kan ju påverka resultaten i skolan.
Reporter här var Elsa Ivarsson. Den svenska aktivisten Greta Thunberg är nu på väg hem till Sverige. Det uppger en talesperson för den israeliska människorättsorganisationen Adala. Thunberg var på en båt på väg till Gaza när hon och andra aktivister greps av israelisk militär och fördes till staden Ashdod i Israel. Nu deporteras hon till Sverige via Frankrike. Nu ska vi prata om bostadsmarknaden, för det görs ovanligt många villaaffärer på bostadsmarknaden. Men när det gäller priserna, då är det nästan stiltje. Hans Flink på Svensk Mäklarstatistik.
Det görs ju väldigt, väldigt mycket affärer. Om vi tittar på villaförsäljningen som fortsätter att vara på en hög nivå, den är tredje högsta någonsin för maj. Och ser vi på hela perioden, januari till maj, så är det rekordnivå. Bostadsrätten däremot är inte riktigt lika pikt än.
Det säljs alltså framförallt många villor just nu, över 6 000 under maj. Samtidigt så beskriver Hans Flink att det är en trög marknad där det tar lång tid från det att en annons läggs ut till dess att affären är klar.
Det tar ungefär 2-3 gånger så lång tid som 2020-2022, till och med längre tid än det riktigt dåliga året 2023.
Han tror att det beror på dels ett stort utbud av bostäder och dels att priserna i det närmaste står stilla. Det har bara skett små förändringar det senaste året, säger han.
Stora utbudet och att det är ingen budhets. Köparna kan ta god tid på sig. De kan liksom välja och vraka bland objekt på marknaden, så kanske de hittar ett objekt och tittar 1, 2, 3 gånger innan man slår till. Så därför skjuts den här säljtiden framåt.
Nästa vecka så kommer Riksbanken med ett räntebesked, och nu så förväntar sig många ekonomer att banken kommer att sänka räntan, vilket kommer göra det billigare att låna pengar. Och det är något som kan påverka bostadsmarknaden, säger Flink.
Det blir som en vitamininjektion, kan man säga.
Reporter Viktor Jansen. Nu till Gotland, för öns enda stora sjöräddningsbåt som klarar de flesta väderförhållanden ute på öppet hav försvinner. Det finns nämligen inte tillräckligt många frivilliga. Det säger en av de frivilliga, Jenny Elge, på stationen Fårösund, där den stora båten haft sin hemmahamn.
Vi går nästan på knäna där, att vi behöver ju nytt folk, vi behöver in människor som kan köra båt egentligen framförallt. Det behöver till en ändring.
Bristen på befälhavare har redan gjort att stationen tvingats hålla stängt vid flera tillfällen under våren. Nu ersätts den nästan 20 meter långa räddningsbåten med en mindre båt på 12 meter. Ett steg som tas för att klara bemanningen. Men den mindre båten innebär också begränsningar.
Alltså, vi kan ju kanske inte utföra precis samma typ av uppdrag, men det viktiga är väl egentligen att vi kan fortfarande garantera att båtarna vi har framförs på ett säkert sätt och att det liksom blir tryggt och säkert för tredje man.
Jenny Elg understryker att det fortfarande finns andra resurser att tillgå vid större och mer komplexa insatser, som Sjöfartsverkets räddningshelikopter. Samtidigt hoppas hon att räddningsbåten Stenhammar en dag kan återvända till Gotland.
Det är klart jag gör. Jag skulle hemskt gärna se att hon kom tillbaks.
Reporter William Stenvall Zetterström, P4 Gotland.
Ingen sommar utan allsång på Skansen!
Och nu ska vi direkt över till Skansen på Djurgården i Stockholm. För idag presenteras de artister som ska vara med i sommarens allsång på Skansen, som ju också sänds i SVT. Och vår reporter Felix Österpersson, du är på Skansen. Har du fått veta vilka sommarens artister är?
Ja, jag har fått veta samtliga. Två av dem står framför mig. Jag kan tänka mig att du, Karina, kanske vill gissa lite. Du kan gissa här.
Stockholm i mitt hjärta, låt mig besjunga dig nu.
Oj, oj, oj. En han och en hon, säger jag.
En han och en hon. Det är nämligen
Niklas Strömstedt
och
Johanna Frostling.
Wow. De har bildat en duo och nyligen då släppt en låt som heter
Långholmsgatan 2 heter den.
Just det, och det är bland annat därför de är här som par idag. Berätta, hur kom den här duon till?
Men vi sågs på en nyårsmiddag förra året. Och sen så efter det så skrev jag till Niklas och frågade om han kunde tänka sig att skriva någonting ihop.
Och då kände jag så här, en ung människa som hör av sig till mig och vill skriva, jag kan inte missa den chansen. Dessutom visste jag att Johanna var en väldigt bra låtskrivare.
Och på den vägen är det. Sen ser jag ut över ett hav av andra artister, och vi har Brynolf och Ljung, Ison och Fille, vi har Lisa Nilsson, Jonossi, Dolly Style, Peter Jöback och Ola Salo. Så att det är ett helt hav här. Och Allsång på Skansen går igång 24 juni klockan 8 på SVT då, som vanligt. Fira 90 år i år dessutom. Karina.
Det ser vi fram emot. Och du Felix, ge Niklas Strömstedt en kram från mig. Han är min favorit.
Ja, det ska jag absolut göra.
Vi tackar Felix Österpersson direkt från Skansen. Och med det så är det också dags att avrunda Ekots nyheter klockan 12, som idag producerades av Katarina Boive. Jag som har gett nyheterna, jag heter Karina Galanou Ipsonius.
Ja, men det är väl ett alldeles utmärkt sommartecken att få de där artisterna för just Allsångscenen eller Soliden-scenen presenterade för sig. Då vet man att sommaren bara är runt hörnet. Visst. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. To see your face, and I really hope. Det är Benson Boone som är här, stökar lite gör han, känns det som. Sorry I'm here for someone else heter låten. Och tänk dig sådär att du har sysslat med musik en hel del. Du tar en lång paus och sen efter 20 år senare så bestämmer du dig för att ja, men jag kanske ska släppa ett album ändå. Jag pratar om förstås om Maud Lindström som gästar studion som ska ge oss livemusik här. Akustisk gitarr tillsammans med Johan Bengtsson på kontrabas. Och vi ska nu få njuta av Visa vid ett skrivbord.
Thank you. ett skrivbord i ett rum längs med den gula korridoren ligger post-it-lappar, checklistor, ett tjänste-ID-kort och en fulltecknad kalender. Hon är bokad hela våren. Några uppgifter från chefen som hon redan borde gjort. En rapport hon lovat läsa, protokoll som trängs i facken. På anslagstavlan teckningar, ett kort på hennes son och en anvisning för hur man stretchar axlarna och nacken. Ett oavbrutet plingande från hennes telefon. Solen slösar sina strålar över smutsgrå persienner och på dem som sitter nöjda kvar tills arbetsdagen är slut. Jag var menad för något annat, säger hon till sina vänner. Och på Järntorget har körsbärsträden redan slagit ut. Manualer och rutiner, 100 papper kvar att vända. En kopp med firmans logga, hennes julklapp från i fjol. Allt är säkert och planerat, inget oväntat ska hända. Hon har fått en ny designad ergonomisk skrivbordsstol. Om de inte skaffat barnen, om de inte tagit lånen, om hon varit någon annan, om hon vågat hitta hem. Och det ringer i den jävla telefonen. Två möten, tre fakturor, 4 timmar kvar till 5. Solen slösar sina strålar över smutsgrå persienner och på dem som sitter nöjda kvar tills arbetsdagen är slut. Jag var menad för något annat, säger hon till sina vänner. Och på Järntorget har körsbärsträden redan slagit ut.
Vid ett skrivbord, Maud Lindström på sång och gitarr tillsammans med Johan Bengtsson på kontrabas. Bertil Karlsson var det som skötte ljudet med bravur. Maud, vad fint!
Tack!
Det är kontrabas, det har vi inte alltid i Studio 41, det kan jag intyga.
Ja, nej, det är väldigt kul.
Johan skrattar här också nu. Ja, men precis, den hör liksom hemma i den här visan. Alltså jag tänker ju bara direkt så här, den här personen, hon som längtar ut från kontoret, är det du?
Ja, men visst har det en grund i mig själv, men sen så använder man ju ganska ofta lite konstnärlig frihet och ljuger lite och hittar på lite och så. Så att...
Delar av ditt liv, men också plus.
Ja, men visst. Ja. Men visst, det handlar ju om någon som kanske valde trygghet framför frihet. Och det har väl jag gjort delvis, och det finns väl en koppling till att det har tagit lite tid med den här nya skivan då.
Ja. Alltså det här citatet, jag fastnar ändå vid det, att längta efter att storma ut från sitt dötrista kontorsjobb och aldrig mer komma tillbaka.
Mm.
Det är stora känslor.
Ja, och det är det ju liksom i vardagen, tänker jag, också på något sätt. Det är också, jag tycker om att skriva utifrån de här vardagssakerna. Alltså vardagslivet är ju ganska storslaget på många sätt. Och på jobbet, vi ägnar ju så mycket tid åt att sitta på våra jobb. Mm. Och det är inte alla som är privilegierade nog att ha roliga jobb heller. Utan, och livet är kort, tänker jag.
Ja, det där, du kommer in på det. Alltså, har du själv brutit dig loss, eller man ska säga, från en plats där du själv inte har trivts tidigare?
Ja, fast jag, både att jag har ganska lätt att trivas men aldrig riktigt är nöjd någonstans, kan man väl säga. Men det handlar väl jättemycket om att försöka hitta en balans i tillvaron. Att både ha tid med det man måste göra och det man brinner för och vill göra.
Ja. Men det här beslutet i alla fall om det här albumet som kommer till hösten, vad var det som gjorde att det tog sån tid ändå?
Ja, men dels var det väl en ganska långvarig och jobbig skrivkramp helt enkelt. Att det tar på kraften att skriva. Och jag spelade ju väldigt mycket då i samband med den här förra plattan som kom för 20 år sedan. Så att, det är väl det här att hitta.
Ja, det var en väldigt intensiv period för dig ju.
Mm. Jo, men det var det ju. Och jag levde ju på musiken då.
Ja.
Men var inte så lycklig kanske. Och det är också svårt det här att hitta liksom en tillvaro som artist och musiker. Att man måste fylla på med energi och inspiration också.
Men när du nu går in i den här fasen igen på nytt, eller man ska säga, Maud. Är det någonting som du själv är extra uppmärksam på? Eller att du känner in mer om hur jag faktiskt själv mår i det jag gör, eller?
Ja, men absolut, så tänker jag att man får ju en viss livserfarenhet med tiden så där. Men sen kanske också att vara 45 år och släppa en skiva, det är liksom inte, alltså det ska vara kul. Det måste vara roligt. Och jag har ju en tillvaro där jag inte, alltså jag kan välja tillfällen och sammanhang och även personer som Johan då att jobba med som känns roliga och inspirerande.
Ja, det var fantastiskt att säga jamma loss här.
Ja. Ja.
Det har ju varit också någonting som du har jobbat med. Jag tänker på Nordiska folkhögskolan i Kungälv, visutbildningen. Det håller du fortsatt på med.
Precis. Och där gick jag ju också för väldigt länge sedan. Och sen så var jag gästlärare och sen så tog jag över det för 7 år sedan ungefär. Så det är mycket visor på alla sätt.
Vad härligt.
Mm.
Ja, stort lycka till med allt som komma skall här.
Tack så mycket.
Maud Lindström tillsammans också då här, Johan Bengtsson som gav oss livemusik. Vad tänker vi om Grymlings? Den kommer här, där gullvivan blommar. Blir det bra?
Ja, det blir bra.
Ja. Bra, vi säger så. Och en fin sommar.
Detsamma.
Ja.
Det är kväll här på stranden, solen sänker sig ner. Över glittrande vatten står det färgernas spel. När jag går hem i natten och jag böjer mitt knä, just där gullvivan blommar får jag vila min själ. Se hur raskt träden knoppas, se hur eken får blad. En bukett ska jag plocka för att göra dig glad. Det ska lysa och dofta i din sovkammare. Just när gullvivan blommar får du ro. Det är härligt att bygga,
lägga stenar på sten,
känna frukterna tynga,
från en grönskande
kväll, låta livslågan brinna,
fast den tyngden är sen.
Men det lilla och enkla som jag vårdar så väl, som det mest att tämja har en plats i min själ. I sin tidiga ungdom ingen vänder sig om, men i mitten av livet för en rik ålderdom finns det stunder att gömma i sin djupa
djupaste kärn. Som när guldvivan blommar för en törstande själ. Denna gnista ska slockna, detta liv ska förgås. Men en lindring i hjärtat är väl tanken ändå, att i släktled tillbaka, i släktled framför. Just där guldvivan blommar finns det tröst för en själ. Det är härligt att jag vårdar så väl, som är mäktigt att tämja, har en plats i min själ.
En somrig ton i Guldvivan blommar, utan tvekan. Sommarjobb, på tal om sommar, Alva Olsson. Mm.
Minns du ditt allra första sommarjobb?
Oh ja, jag kom och tänkte på det igår när vi hörde Mats Lekander på Körn om jordgubbar. Det var ju att plocka jordgubbar. Det var det första jag gjorde, sommarjobbsmässigt. Ah. Jag kommer också ihåg den här första lönechecken som jag fick utbetalt.
Ah.
I handen fick jag den.
Nej.
Och jag kände, nu är jag rik. Jag kommer ihåg det.
Det var
någon tusenlapp, men det var en lön.
Jag har faktiskt också sommarjobbat. Ja, men mitt första var nog på en restaurang. Men jag har också sommarjobbat med att plocka jordgubbar. Och den betalningen fick jag i form av ett äppelträd faktiskt.
Nej, det blev något annat som kom och grönska.
Ja, ja, det var ju fint. Men det är nämligen så att det finns fortfarande 17 000 sommarjobb kvar att söka.
Var finns de här jobben, undrar man ju?
Mm, det undrar man. Det är ju här i Västra Götaland. Trots då att sommaren redan är här.
Ja.
De allra flesta jobben finns inom vård och omsorg. Men också inom handel, restaurang och kriminalvården. Och det är alltså i Västra Götaland som allra flest sommarjobb runt om i hela Sverige finns att söka just nu.
Just det, så känner man att man har varit lite sen på bollen, så verkar det ju finnas chanser.
Ja, goda chanser till och med, ja, får man väl kanske säga.
Delar av nyhetsinnehållet här idag.
P4 Göteborg.
Sveriges Radio.
Som det ska. Då kom hit.
asfalt och nikotin, Linnea Henriksson, i ja, din kanal, den du lyssnar till, P4 Göteborg. Klockan, den har blivit 12:30. Och i nyheterna handlar om portade föräldrar.
Skolorna ljuger. Det menar föräldrar som portats från sina barns skolor på grund av våld, hot och gränslösa beteenden.
Jag bröt ihop och började gråta när jag fick beskedet och började gå hos en psykolog. Det är otäckt den makt som skolorna och rektorerna har över våra barn.
Sara, som egentligen heter något annat och har rösten utbytt, blev portad från sitt barns skola i Göteborg i en månad. I skolans beslut står att hon hotade att strypa lärare. Allt är en lögn, menar mamman. P4 Malmöhus, Göteborg och Stockholms granskning av tillträdesförbud på grundskolor i storstäderna visar att närmare 30 vårdnadshavare blivit portade de senaste 5 åren och en fjärdedel av dem polisanmälda. P4 har varit i kontakt med en handfull av föräldrarna. Flera uppger att skolorna ljugit om händelserna och 2 föräldrar bytte skola på sina barn.
Jag förstår att jag gjorde fel, att jag skrek. Men samtidigt måste skolan också erkänna att de har gjort fel. Jag måste känna att jag lämnar mina barn i trygga händer.
Rizwan, som också har namn och röst utbytta, fick en månads tillträdesförbud på sitt barns skola i Malmö efter en händelse som han menar involverade en fritidspedagog som med 2 dockor visade hur pojkar och flickor pussas och kramas. I skolans beslut står att pappan missuppfattat situationen och att han dödshotat pedagogen, något Rizwan förnekar.
Det där stämmer inte. Jag har aldrig skadat en som fluga.
John i Stockholm fick tillträdesförbud i 2 månader för att ha varit hotfull mot skolpersonal och missade därför sitt barns julavslutning. Enligt John ska hans barn varit utsatt av ett aggressivt pojkgäng. En dag låste barnet in sig på en toalett och larmade pappan. John tog sig till skolan.
Mitt barn var kvar på toaletten, livrädd. Jag körde snabbt genom stan och kom till skolan. Visst, uppjagad, men jag agerade bara för att skolan inte klarade av att skydda mitt barn.
Ansvariga på de 3 skolorna menar att tillträdesförbuden visst varit motiverade för att kunna skydda skolpersonal och elever. De menar att de inte ljugit och har kunnat skydda föräldrarnas barn. Joel Sund, P4 Malmöhus. Josipa Kesic, P4 Göteborg. Thomas Heldmark, P4 Stockholm.
12:30 är klockan. Erika Lutberg heter jag som finns med dig. Hasse Andersson hör vi från snart här, alldeles snart från Hisingen någonstans. Och Alva Olsson har nyhetskollen för dig. Vi ska kolla med Kenneth Tornef nu. Hur det går i trafiken, Stenungsund.
Trafikredaktionen P4 Göteborg, vi börjar i Stenungsund. Trafiksignalerna vid järnvägskorsningen vid Nösnäsmotet, alltså där Göteborgsvägen och Ucklumsvägen möts, fungerar inte. Därför är just nu Ucklumsvägen vid Nösnäsmotets järnvägskorsning helt avstängd. Riksväg 40, det har varit mycket köer ut ur Göteborg från Delsjömotet mot Mölnlyckemotet. Den senaste stunden det har pågått ett byte av ett lastbilshjul. Köerna hänger kvar, men det verkar som om lastbilen har fått på sitt hjul och rullat därifrån. Se upp du som kör på Oskarsleden och Västerleden genom Gnistängstunneln riktning Frölunda. Det står en bil still precis utanför tunneln. Den har alltså fått stopp någonstans mellan Gnistängstunneln och Hagenmotet. Och så får jag in här mer information om en trafikstörning på länsväg 160 på Orust. Det verkar vara, nu ska vi se här, strax norr om Henån. Det var ingen stor störning, men kanske för dig som är nödig. Avfarterna till toaletterna på rastplatsen vid Såten är avstängda under dagen på grund av underhåll. Och vad det gäller större störningar, så var beredd på att hamna i kö, du som kör söderut på E6an efter Kungsbacka. Det pågår ett arbete i höjd med Fjärråsmotet där 1 körfält är avstängt i båda riktningar. Så det är en stunds köbildning förbi arbetet på E6an, alltså vid Fjärrås i båda riktningar. Tipsa mig gärna om trafikstörningar. Jag finns på 020 999 444.
Hey, hey.
my sorrow. Maybe it's inside the bottle.
Maybe it's inside the bottle.
I had some good old buddies. Names is whiskey and wine.
Hey, hey.
And for my good old buddies, I spend my last dime.
Hey, hey.
Now wine is good to me. You help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warmer than sunshine.
Hey, hey.
Your mama may have blessed the child that's got his own.
Hey, hey.
If God has plans for me, I hope it ain't written in stone.
Hey, hey.
Because I've been working, working myself down to the bone. And I swear on Grandpa's grave, I'll be paid when I come home.
Hey, hey.
Well, I need dollar, 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 that's what I need.
Hey, hey.
Said I need dollar, 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 that's what I need.
Hey, hey.
Well, I need dollar, 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 that's what I need. And if I share with you,
både soul och bluesen finns ju tydligt med i L.O. Blacks I Need A Dollar. Och igår inleddes den konst- och kulturfestivalen för hbtqi-personers rättigheter. Jag snackar förstås om West Pride i Göteborg. Och Hasse Andersson, den här festivalen, precis som många andra, den fullkomligt kryllar av programpunkter ju.
Ja du, och en programpunkt sker här på Tuve bibliotek, för här kan man nämligen göra sin egen vimpel till den här paraden. Och Jonas Larsson är en av de här ungdomsbibliotekarierna som ligger bakom det. Det stämmer, tjena.
Ja, det stämmer.
Ja, du, hur kom du på den här idén då?
Det är ju så att det låter väldigt enkelt att låta folk komma och pyssla, men det är inte alla som har utrymme och möjlighet att göra det hemma. Det är liksom man behöver bord, man behöver material, köpa glitter. Så vi vill liksom ge alla möjligheten att komma och göra det här.
Mm. Och de här vimplarna, hur populärt har det varit?
Ja, jag stod och skrapade bort lim och glitter en timme igår. Så spåren tyder på att det var väldigt populärt.
Mm. Nu är det regnigt väder, så att nu är det kanske många som håller sig hemma. Men det är öppet hur länge då till idag?
Ja, det är jag fel person. Det är öppet till ganska sent, men jag är jättedålig på tider. 5 eller 7 eller någonting. Ja,
då säger vi 6, det är någonstans mitt emellan där. Ja. Du, varför är det så viktigt för dig det här då?
Oh, nu har vi ju gott om tid, men biblioteket har ett demokratiskt uppdrag. Och i alla de flesta, det här med bibliotek och demokrati är ju ganska konstigt. Man ska få några gratis böcker på skattebetalarnas pengar. Men demokrati är ju också något nytt och konstigt. I de flesta delarna av historien har det ju varit auktoritära styren där man ska liksom, man ska sitta still i båten, jobba och hjälpa kungen eller presidenten med sin grej. Man ska liksom inte ifrågasätta sin moral eller politik eller vara som en glad. HBTQI ser jag som ett diplom för att demokrati har kommit långt. Att man kan så här, vad är det som gör mig glad? Vad är som en person? För den frågan får man inte ställa i en auktoritet. Därför är det viktigt för mig.
Och du nämnde böcker också. Har du något tips på någon personlig favorit?
Ska jag tipsa om ungdomsböcker så är det... Ja, alla har väl läst Heartstopper och Alice Oseman. Jag får väl slänga...
Nej, du har inte gjort, vad handlar det om?
Ja, det är två killar som jag upptäcker naturligt att de gillar faktiskt varandra och inte riktigt. De tror inte att de är gay, men så upptäcker de är det ändå. Sen om jag... Det här är ju ungdom. Ska jag tipsa om någonting för de lite mer blodtörstiga läsarna, då ska man läsa Song of Achilles av Madeleine Miller. För den som inte kan läsa HBTQ utan slagsmål.
Mm. Är den på svenska eller det låter som engelska?
Den ska vara översatt till svenska. Jag läste den på engelska, men den finns, jag är säker på att den finns på svenska också.
Ja, det är bra, för det är inte alla som uppfattar språket på rätt sätt. Du, det här är ju en del av West Pride. Vad är det bästa med festivalen enligt dig då?
Som sagt, att vi lever i ett samhälle där man kan ha en festival. Det är ett av de finaste betyg och diplom man kan ge till demokrati, att folk har den här friheten att liksom upptäcka vem jag faktiskt är. Och att man kan vara stolt över det, det tycker jag är det bästa med festivalen.
Mm. Nu ska vi gå in i den här lokalen, men kan du bara berätta lite grann, hur ser den här vimpen ut som man kan göra?
Alltså den kan ju se ut lite hur som helst. Vi har ju bord fyllda med glitter glitter och lim och färger och pennor och papper. Så de ser ju, det är ett väldigt stort spektra för att använda modernt ord. Så det skiljer sig från person till person. Det blir väldigt stökigt i alla fall.
Det låter alldeles utmärkt tycker jag. Och innan jag lämnar över det här så skulle jag bara vilja fråga, Erika, du är ledig imorgon va?
Nej, nej, imorgon är jag återigen i allmänhetens tjänst, vet du. Nu...
Ja, ja. Då är det näst sista dagen för det här. Nej, ja. Jag tänkte jag skulle bara ta och gratulera dig, för det viskar i mitt öra att du kommer till att fylla jämnt framöver.
Nej, det är inget som händer. Mm. Vad fin du är, Hasse.
Ja, ska vi säga. Det är någonstans väl... mellan 30 och 50, va?
Ja, det är det. Men ja. Du, det är ingen som tillverkar någon vimpel där bredvid er, eller?
Nej, det är inte det nu, utan Nej. Det kanske är väder som gör. Och på tal om vädret, jag tycker ett jädra väder vi får det idag. Mulet och regn under stora delar av dagen och temperaturen upp på 14 grader. Och ikväll, kan du tänka dig, då fortsätter det här regnet. Och under natten så drar det bort och så klarnar den upp. Och imorgon, då börjar våren att lämna oss och sommaren tar över. En temperatur mellan 15 och 18 grader, en nordvästlig vind med friska vindbyar.
Mm, det var du som sa det, Hasse. Då säger vi så. Sommaren börjar imorgon alltså, enligt dig då.
Mm. Mm,
säker källa där. Tuve, bibliotek på Hisingen.
Ja.
Står här och tittar på vänner som går. Du tog allt de la i din hand. Vissa blir kvar här, andra måste bort, så långt som de kan ifrån land. Till varje stad kommer jag, och detta blir den sista färden. Låt alla veta att blott för vem bryr sig om morgondagen? Och vi tog för givet allting som vi fått, förlorade allt som vi vann. Till varje stad kommer jag, och detta som gått, plocka blommor som växt genom asfalt, och gatan vi gick på har de rivit bort, men de tog aldrig dig och mig. Till varje stad här kommer jag, och detta
Hägg Parnevik, bäst i världen. Och skolorna ljuger, det menar några av de föräldrar som förbjudits att besöka sina barns skolor. Det här visar ju den granskning som vi på P4 Göteborg gjort tillsammans med P4 Stockholm och Malmöhus, våra kollegor där. Och reporter Josipa Kejsic, vad säger de här föräldrarna?
Ja, som de säger där så menar de att skolorna ljuger. Och det här handlar ju då om föräldrar som förbjudits att komma till skolor på grund av ett visst beteende, olämpligt. Av skolor så har de anklagats för att ha dödshotat skolpersonal, slagits med andra föräldrar, eller upprepade gånger varit inne på skolans område utan tillåtelse. Men vi har faktiskt haft kontakt med en handfull av de här föräldrarna och de säger då att de har känt sig tvungna att liksom agera, för att många gånger så känner de att skolan inte gör tillräckligt för att liksom skydda eller hjälpa deras barn.
Så de menar att skolorna ger en felaktig bild då av vad som hänt, eller?
Ja, men precis. Flera vi har pratat med menar att skolorna ljuger eller nästan hittar på saker om händelserna. De menar på att det finns komplexa situationer bakom det som har hänt. Och främst då, som jag nämnde förut, då, att liksom skolorna hade kunnat göra mer, menar de här föräldrarna, för deras barn. Flera förnekar då att de har betett sig så pass illa att de liksom att det har lett till att de har blivit portade från skolor. De menar att skolorna förvridit verkligheten helt enkelt.
Men det är ju 30-tal föräldrar det rör sig om som har då portats från skolor i då Göteborg, Malmö och Stockholm de senaste 5 åren. Vad är det för händelser det handlar om?
Ja, vi har ju rapporterat här om olika händelser hos oss. Här i Göteborg så har vi ju då haft en förälder som enligt skolan då ska ha hotat personalen med att strypa dem om barnet inte hade fått eller inte fick minst betyg C i alla ämnen. Och även den här föräldern som vi har haft kontakt med förnekar detta. En pappa i Malmö fick tillträdesförbud efter att han då enligt skolan dödshotade personalen. Och vi har ju haft kontakt då med den här pappan också, och han menar då att han kan ha liksom höjt tonen något och så, men aldrig att han skulle ha dödshotat någon, säger han.
Vad säger skolorna då om de här allvarliga händelserna som får föräldrar att bli portade?
Ja, men flera skolor som vi har pratat med, eller de ansvariga där, de menar att de här besöksförbuden, tillträdesförbuden visst har varit motiverade. Och det är för att rektorn då som utfärdar de här besluten har ju ett ansvar för arbetsmiljön, för att skydda skolpersonal och elever. Och jag har faktiskt haft kontakt med en rektor, eller rektorn som har utfärdat flest sådana här beslut. Åsa Gram, som idag är rektor i Kungsbacka, men har under sina dryga 12 år som hon har jobbat som rektor här i Göteborg portat 4 föräldrar. Och så här motiverar hon de här besluten.
Det är inget lättvindigt beslut man fattar, utan det är inte det första steget man tar. Men i de här 4 fallen så har det ju varit nödvändigt. Det skapar en trygghet hos personalen när man har kommit dit än. Det skulle jag vilja säga har varit bra.
4 stycken, Josepa, i jämförelse när många rektorer aldrig då använt det en enda gång, det här tillträdesförbudet. Blir det inte att hon använder det alldeles för lätt här?
Ja, men precis. Det är en befogad fråga och den ställer jag ju såklart till henne. Och som vi hörde i henne här förut så menar hon på att det inte är lättvindigt. Men så här berättar hon om när jag ställde den frågan till henne.
Här har man jobbat igenom många steg innan man fattar ett sånt beslut. Man tar naturligtvis stöd av sin förvaltning också och för ett resonemang innan man kommer till den åtgärden att man faktiskt fattar ett beslut om begränsat tillträde till skolan.
Jag ser alltså Åsa Gram här, rektor. Och ni fortsätter ju den här granskningen om besöksförbud mot föräldrar på skolor, Josefa.
Ja, men precis. Vi har ju en del kvar. Det har ju vält in en hel del tips efter att vi publicerade granskningen igår. Det är ju jättebra. Man får fortsätta höra av sig med tips. Höra av sig till oss på P4 Göteborg. Så jag hade ju kunnat hålla på med det här hur länge som helst. Men här närmast så har vi ju ett inslag där vi till viss del har kartlagt de här föräldrarna som har blivit portade. Vad finns det för gemensamt? Liksom? Så det kommer vi att publicera här närmast. Och så framöver också lärarnas syn på det hela. Så det fortsätter ju granskningen.
Mm. Man kan skicka dig ett mejl direkt, va?
Absolut, det kan man göra. josipa.kesik@sr.se. Eller ringa till P4 Göteborg, söka upp oss på webben. Ja, vi finns ju på Instagram, Facebook, precis överallt. Så det bara hör av sig.
Bra där. Gör detta, den här granskningen från P4 Storstads kanaler fortsätter alltså framåt. Och den hittar du också i sin helhet både på webben sverigesradio.se/Göteborg eller i appen Sveriges Radio Play. Surviving every lonely day when Yvonne Elliman, If I Can't Have You. Och vi följer ju löpande den rapportering som kommer från österrikiska Graz, där minst 10 personer skjutits till döds på en skola. Det här är uppgifter som kommit här i det senaste. Och även den misstänkte skytten har hittats död. Minst 28 personer har skadats då, varav 4 vårdas för livshotande skador i en skola, alltså i staden Graz i Österrike.
Det här är P4 Göteborg.
Sveriges Radio.
All the windows, turn off the lights now, oh my child.
Från Göteborg. Hon är vår, eller hur, Sara Klang. Vi ska få nyheter från finska nu, Marco Sävelä.
Över 130 personer greps enligt polisen i Helsingfors under måndagens demonstrationer arrangerade av miljörörelsen Elokapina, rapporterar Yle. Personerna greps misstänkta för trädska, det vill säga motstånd eller vägran att följa myndighetsbeslut eller instruktioner. Demonstranter blockerade även flera trafikerade gator. Elokapina demonstrerar för att uppmärksamma miljöförstöring och klimatförändringarna. Demonstrationerna fortsätter i Helsingfors idag. Västerås stad erbjuder sedan 3 år tillbaka sverigefinska elever att läsa sitt modersmål upp till 3 timmar i veckan, vilket motsvarar det som Europarådets språkexperter rekommenderar för minoritetsspråk. Med det sticker man ut i Sveriges Radio Finskas enkätundersökning till de 50 kommuner med flest antal elever som läser finska som modersmål i grundskolan. Den visar att över 80% av kommunerna ger högst en timmes undervisning i finska i veckan. Erik Johansson är verksamhetschef inom grundskoleverksamheten i Västerås.
Vi har fått upp ämnet mycket mer, tycker vi, just att finskan har blivit mer viktig.
Adel Gynne i årskurs 6 i Västerås har valt 1,5 timme istället för 3.
Jag tycker att det räcker, för vi använder tiden bra. Jag menar, det skulle inte skada att ha längre lektion, men jag vet inte om jag skulle orka det.
Hos familjen Gynne tänker man mycket på barnens språkutveckling. Mamma Anna-Lina läser finska böcker tillsammans med sina döttrar. Adel pratar finska hemma med mamma och syster.
Jag tycker finskan är viktig och jag tänker fortsätta med det.
Reporter här var Minna Pykele. Mer om Sveriges Radio Finskas granskning av finska i skolan hittar ni på vår hemsida sverigesradio.se/finska. Ett tidigare oidentifierat skeppsvrak i Finska viken har identifierats som regalskeppet Vasas systerfartyg Falken. Fartyget byggdes på uppdrag av kung Gustav II Adolf och förliste vid Finlands sydkust hösten 1651. Vraket vid Porkala Udd upptäcktes redan 1974 men har fram till nu varit oidentifierat. Forskare har genom analyser och arkivforskning kunnat fastställa fartygets ursprung. Alldeles nyss presenterades årets allsångsartister på Skansen. En av dem är finlandssvenska humorgruppen Kai. Melodifestivalvinnarna kommer att medverka i säsongens första avsnitt tisdag den 24 juni. Allsång på Skansen sänds i SVT. Det här det var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Lyssna på våra eftermiddagssändningar i P2, P6 eller SR Play-appen. Minä olen Marko Sävele.
Ja, det var fint när man fick den här listan, Allsång på Skansen för den här sommaren. Från Västsverige kommer ju bland annat Victor Lexell att stå på Soliden scenen här i sommar. Och även Lale här under sommarmånaderna. Och blött blir det här fortsättningsvis, hörrni, idag. Ska du ut i eftermiddag och ikväll så ta med både paraplyt och vindjackan. Det är först till natten som regnet drar bort, säger jag som heter Erika Lutberg.
Strax P4 Extra.
Minst 10 personer ska ha dödats i en skolskjutning i Graz i Österrike, uppger österrikiska medier. Den misstänkte gärningspersonen ska vara en av de döda. 3 av 20 cykelhjälmar får omdömet bra val i en test som försäkringsbolaget Folksam genomfört. Men man påpekar att utvecklingen av hjälmar för barn ligger efter. Och Håkan Södergren, ishockeyikon, är dagens gäst.
I staden Graz i Österrike har minst 10 personer dödats vid en skjutning på en skola och den misstänkta gärningsmannen är en av de döda. Det rapporterar vår korrespondent. Personen tros ha varit elev på skolan och ska ha skjutit sig själv. Attacken inleddes vid 10-tiden i förmiddags och gärningsmannen ska ha skjutit omkring sig inne i 2 klassrum. De flesta av de döda ska ha varit elever på skolan. Uppemot 30 personer ska vara skadade och förda till sjukhus. Flera av dem är allvarligt skadade. Och på skolan går barn från 10 till 18 år. Regeringen och justitieminister Gunnar Strömmer föreslår idag grundlagsändringar som ska ge Sverige en stärkt konstitutionell beredskap vid svåra kriser som krig, naturkatastrofer och pandemier. Det saknas reglering av detta i nuvarande konstitution, säger justitieminister Gunnar Strömmer.
Ja, det finns en erfarenhet, inte minst från covid-19-pandemin, som gjorde att det drogs igång ett omfattande lagstiftningsarbete för att skapa tydligare regler för hur regering och riksdag ska hantera kriser också i fredstid. Pandemier eller stora naturkatastrofer, storskaliga terroristattentat. Det fanns också en väldigt bred uppslutning bland riksdagens partier för att hitta ett sätt att hantera grundlagarna på ett bättre sätt på det här området. Och därför går vi nu vidare med de förslagen och lägger dem på riksdagens bord.
Säger justitieminister Gunnar Strömmer. Efter trippelmordet på en frisersalong i Uppsala i april är nu ännu en person misstänkt för inblandning, rapporterar P4 Uppland. Misstankarna gäller medhjälp till mord. Personen är anhållen, säger polisen till tidningen UNT. Och totalt 10 personer är nu misstänkta för brott efter morden, enligt P4. Ekot Elisabeth Lidén.
Och i radiosporten har vi fokus på kvällen som kommer och den fotbollslandskamp som står på schemat.
När Sverige genrepar mot Algeriet inför höstens VM-kval i fotboll så vill Victor Johansson stärka sina aktier att få vakta målet.